När grät ni senast?
Ja, det var väl kanske när det var läsmaraton och okänd soldat. Självständighetsdagen var det alltså. Den här skådespelaren Sela Sella, hon läser slutet, alldeles liksom den sista stycke i Väinö Linnas okänd soldat, beskriver hur de här männen efter att kriget hade tagit slut ligger i terrängen. Solen lyser över dem, dömer dem inte, har kanske till och med lite medlidande, och Sellas läppar skälver när hon läser de sista orden, aika velikultia. Och sen kommer en Finlandia på munspel, och det där någonstans så börjar jag nog också gråta. Det är svårt att säga varför. Kanske jag är medlidande med de här generationerna av unga män som dog i kriget, fick vara med om det, kanske för att det är svårt att ha en son i Finland idag också. Det är tufft, eller så är det bara någon slags fosterländsk nerv som jag inte riktigt så där känner till så bra, som aktiverades. Men otroligt berörande.
Mitt minne hänger också samman med min son som fyllde år, och sen skulle man då berätta något barndomsminne eller någon sån här händelse ur hans tidiga liv, och då drog jag mig till minnes en sån här, i mina ögon då, eller som det kändes då, en sån här perfekt stund där vi satt under ett träd, jag var kanske ett år gammal, och tittade på när andra av kompisarna spelade fotboll, och jag kunde då inte spela för att han låg i kärran och med att nu han vill umgås istället. Och så, det är lite trist, jag får inte spela fotboll, men så fick jag sitta där under ett träd med min son och titta på en andra spela. Och det blev lite så att nu en perfekt stund, och lite så där när jag sen skulle förklara för hela släkten, så ja, men så blev jag väldigt rörd, så att det där.
Och du är lite rörd här också.
Nej, det man hör och märker på mig. Det är helt sant, så att
ja.
Den effekten har vissa händelser på oss.
Ja, sa Petter Lindberg och Sebastian Bergholm, och jag heter Marit Lindqvist. Och jag är nog också lite inne på det här med sönerspåret. Jag har min äldre son, han bor i Sverige sedan många år tillbaka. Och här i våras var jag och hälsade på honom, och allt är frid och fröjd. Men alltid sen när man ska ta avsked, man står på tågperrongen och tittar på varandra, och man vet att man inte kommer att se varandra på många månader. Oj, nu börjar jag gråta här igen här i studion. Men i varje fall, så det är det där. Lyckan av att få ses, med vemodet över att ta farväl och så vidare. Så att det är svårt. Och det är gråtfyllt. Och det är vemodigt. Buddha lär ha sagt att mängden tårar alla förtvivlade människor fällt under tillvarons kretslopp skulle fylla mer än 4 oceaner. Och den tyske skalden Heinrich Heine kallade tårarna för själens vita blod. Det här läser jag i Erik Kullheds nyutkomna bok Gråt, tårarnas filosofi från antiken till idag. Och som ni förstår så kommer vi den här veckan i Kulturpodden att prata om varför vi gråter, om gråtens anatomi och olika former av gråt. Och det gör vi med utgångspunkt i just Erik Kullheds nyutkomna bok. Men innan vi dyker ner i oceaner av tårar, så kanske du bara så kort kan berätta vad det är som Erik Kullhed gör i sin bok.
Ja, det är en ganska spännande grej han gör, tycker jag, så där, som uppskattare av någon som så där systematiskt går igenom olika tankesystem och spårar idéer långt bak i tiden. Jag intervjuade Erik Kullhed i Uppsala i april, och det där, han berättade att han först hade tänkt skriva en bok som egentligen undersöker varför vi människor berörs av saker, av opersonliga saker, till exempel som någons begravning eller en film eller en bok eller något så här, men hans redaktör tyckte att det är kanske inte en hel bok i det där, så att då återvände Erik Kullhed till källorna, spenderade 5-6 år till med att läsa på, och det märks. Det här är en otroligt tjock och bred bok om gråtteori från antiken till idag. Och det där, det som jag tycker om är just hur han börjar med den klassiska gråtteorin. Och en teori som ännu känns ganska rimlig. Alltså gråt uttrycker känslomässigt lidande. Men så konstaterar Kullhed att allt lidande får oss inte att gråta. Så det behövs liksom mera teorier. då finns det också under antiken en teori som heter övertrycksteorin, där man tänker att gråt är en säkerhetsventil som befriar oss från starka känslor. Men så är det ju så att alla starka känslor leder inte heller till gråt, men ibland gör också milda känslor. Så hur ska man förstå det? Så uppkommer självtrösteteorin. Man tänker alltså att gråt är till för att reglera och lindra plågsamma känslor, men inte heller är tillräckligt. Så kommer det nya teorier. Kärleksteorin, alltså kanske det som vi har varit inne på, att man det där vill vara nära dem man älskar och gråter eller frustreras eller gläds med dem, alltså att gråt uttrycker den här kärleken. Men det finns andra former av gråt. Värdeteorin, den tar fasta på gråt som är knutna till vissa höga värden som människor har, fosterlande kanske, eller något här, sånt här som jag var inne på i mitt exempel. Men hur ska man då förklara att småbarn gråter väldigt mycket? De har väl inte en massa liksom flygande värden och så här. Och så här går han vidare och liksom grottar in sig i poesi, filosofi. Och jag måste ju nämna att han också rör sig med populärkulturella exempel. Jag blev superglad när han nämnde Herr Krabba i Svampbob Fyrkant, alltså ägaren till den här krabburiga restaurangen, krångliga krabban som rörs till tårar över den första dollarn som han tjänar. Så det här är ju en kille som är professor i antik grekiska, filolog, men en väldigt cool kille när jag träffar honom också. Han rör sig mellan det djupaste djupa och sen också sådana lite flamsiga exempel som Svampbob Fyrkant. Och så där personligen så tyckte jag väldigt mycket om den här boken, och den betydde ganska mycket för mig att läsa, för att det där, när min pappa då var jag 23 år och det där, jag hade jättesvårt att gråta. Jag hade flyttat till Sverige samma dag, så att jag det där överrumplades av det här dödsfallet, och så minns jag att jag låg på något sådär golv hos en typ och väntade på att kunna åka hem till Finland, och var helt sådär stum liksom. Jag rörde mig knappt någonstans på ett par dagar, men den gråten satt hårt i, och jag kunde inte riktigt förstå det där. När jag sov så drömde jag att jag grät. Jag kände sådana salta tårar som rann ner för mina kinder varje natt. Men när jag vaknade så var det helt torrt. Och det där liksom blev en sån här grej för mig som jag inte riktigt fattat. Hur kommer det här sig? Att jag älskar ju min far, men varför är det så svårt att gråta? Och i den här boken finns till exempel en förklaring som, där Erik Gullhed själv, eller var det så i intervjun, i alla fall talar vi om att för honom så han tänker sig att det inte alltid är så att man behöver gråta, utan ibland faktiskt kan uppleva de här stunderna som fullständig fasa. Och att det är så fasansfullt att man inte, ja, att tårar inte kanske ens kommer på frågan. Och det där var ett svar för mig som förklarar någonting. Och jag tänker att den här boken funkar ganska bra så här. Den har så mycket olika idéer, så att man kan hitta olika beskrivningar som kanske har med en själv att göra. Man förstår sig själv lite bättre, för det är frågan om. Varför är vi ett djur som gråter? Det är den frågan han egentligen försöker besvara.
Jag tycker han gör det väldigt elegant. Dessutom han skriver sen mot slutet av boken också att han vill ju verkligen inte komma med några absoluta sanningar, och det tycker jag är så skönt att han presenterar alla de här en del ganska befängda teorierna om varför vi gråter, och många verkar ju ha väldigt svårt med att förklara varför vi gråter av glädje. Och det är på något sätt den här kuggfrågan också i många av de här filosofers reflektioner, att okej, man får ihop det, man gråter av sorg och man gråter av längtan och lidande, men varför gråter man av glädje? Och det tycker jag han beskriver väldigt fint i den här boken, hur många av de här då brottas med den här, ja, hur får man ihop det att vi som vanligtvis då anser att gråt hör ihop med sorg, men hur hör gråt ihop med glädje?
Ja, jag tänkte just i den här boken som du var inne på, Basse, här så går Erik Gullhed igenom ett antal teorier om vad gråt är, vilken funktion gråten har och hur man har sett på gråten under olika tider. Vad tyckte ni att det var det mest intressanta, roliga eller överraskande i den här boken, och kanske just någon teori som ni fastnade för sådär speciellt?
När jag slogs av Darwin, och det är på något sätt väldigt fint också att när man läser den här boken så är det en slags kulturhistoria och hur synen på människan och mänskligt beteende har förändrats under århundraden. Men då försöker Darwin förklara gråten med det, eller att man, när man lyssnar på musik, att man rörs till tårar, så enligt Darwin så är det förfädernas ritualer som på något sätt spökar i bakgrunden. Man tänker, hur fick han ihop det till det här? Kanske inte ett svar jag riktigt köper, men i och för sig, det är ju ganska kul. Cool.
Ja, jag har mycket att välja mellan det där. Jag tycker som Petter också att det är fascinerande hur man ser liksom hela tankesystem i till exempel antiken. Där fanns en sån här teori som heter humoral patologi, alltså en slags elementlära där man förklarar världens beståndsdelar i termer av eld, luft, jord och vatten, och sen vad gäller kroppen i olika slags vätskor. Man har ju hört om det här med kroppsvätskor och olika former av galla, till exempel koleriskt temperament och så vidare, som människor har. Alltså man tänker på kroppen som en balans av vätskor och det där. Och då när man förklarar gråten, till exempel den här övertrycksteorin att vätskor ska ut, det är ju liksom en förklaring som är svår att kanske anamma idag i ett sådant vetenskapligt paradigm som vi lever i. Men sen när man sätter sig in i de där teorierna så förstår man logiken bakom det. Varför en idé om att gråt ska ut är en liksom logisk del av ett helt systembygge. Så att de här typen av förståelser för olika tidigare sätt att tänka så var en stor behållning för mig. Men sen är den här boken också väldigt cool, tycker jag, just för att han är bra på att ta fram roliga exempel. Och kanske en lite besläktad grej kring gråt som jag fastnat för var alltså så här psykoanalytiska tolkningar. För att man måste ju också sätta sig in lite i psykoanalysen för att förstå vad deras utgångspunkter är och hur de förklarar saker. Så att det där, till exempel Sigmund Freud och hans lärjungar tar sig an gråten som ett psykiskt problem. Alltså gråten hänger samman med undertryckta känslor och skyddar oss mot det här. Och de vildaste teorierna kommer sen av Freuds lärjungar. En Carl Abrahams, och han ser på gråt som en genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man. Och så fanns en sån här Otto Feinhell som ser sängvätning som omedveten onani, och den här vanan förflyttar sig sen till ögonen, alltså gråten. Och sen finns det någon som tolkar tårar som ett undermedvetet försök att efterlikna mannens sedes utlösning. Och det här är ju allt ganska cool, eller låter cool, men sen liksom är det ju ändå, om man tar ett steg tillbaka, ett allvarligt försök till att försöka förstå någonting genom en teori och hjälpa patienter. Så det där, jag tycker att Kullhed skriver ändå så där respektfullt, eller han liksom raljerar inte så mycket, även om det är lätt att plocka exempel ur den här boken och dra goda storyn helt enkelt om den här knasiga psykoanalytikern och sina förträngningar.
Jag tycker det är intressant det här med de här kroppsvätskorna, just det här med att man på något sätt ska rena kroppen, och jag tänker att istället för att gråta så kanske det skulle bara hjälpa att man ska gå på toaletten, så att säga, om man ska lätta på trycket. Men det som jag fastnade för var, alltså den här boken här är ju underbara citat och liknelser och metaforer, och han plockar ju faktiskt upp russinen ur kakan, så att säga, Erik Kullhed. Och jag fastnade för en sån här, från slutet av 1800-talet så fanns det en läkare och medicinhistoriker som heter Sir Benjamin Ward Richardson, som talar om tårar. Att tårar är resultatet av en nervstorm i det centrala nervsystemet. Och det här tycker jag är en fantastisk bild av hur någonting kröker sig samman och bildar några elektriska synapser i hjärnan, och att det sen då man måste få det här ur sig, ur systemet, lätta på trycket, så att säga.
Ett sånt litet internt åskväder.
Ja, ett internt åskväder som resulterar sen i urladdning. Och han konstaterade också att under sorg och nedstämdhet så stegras den här hjärnaktiviteten till en orkan som man förr eller senare måste lugna genom yttre tröst eller inre utmattning. Och den här Ward Richardson såg då gråten som ett hälsotecken. Att just att det ska uppmuntras för att lindra skadlig nedstämdhet. Och förutom då gråt så rekommenderar han också frisk luft. Det är ännu mer verkningsfullt, för att inte tala om en varsamt doserad opiat.
Låter skönt. Ja. Det är ett exempel som jag inte kan låta bli att lyfta fram, som jag tycker också på sätt och vis visa på den här, vad ska vi säga, existentiella känsligheten i den här boken, men också i att om man sen försöka förstå de här olika beskrivningarna av gråt och sätta sig in i vad det handlar om, så blir det någonting som känns ganska kufiskt först begripligt. Jag tänker till exempel på en anekdot om den kinesiska filosofen Zhuangzi, som lär ska ha spelat trumma på ett badkar efter att hans hustru hade dött. Och det väckte väl också uppmärksamhet där i hans samtid, men så berättar filosofen just att han först hade gråtit men sen gladdes åt den tid de hade haft tillsammans, han och hans hustru. Så då spelar han trumma som ett uttryck för den här glädjen. Och det är väl liksom egentligen en ganska fin sak, eftersom sorg väldigt mycket liksom handlar om att känna in vad som är viktigt för oss, och det är för oss människor. Och det är en viktig del också av Kullheds bok, att hela tiden påminna om det här. Att gråt avslöjar någonting om oss själva, om vad vi finner värdefullt, vem vi uppfattar som värdefulla och sådana saker. Och det är en sak som kanske inte alltid är så lätt att få syn på. Därför tänker jag sådär, när man till exempel just tar del av konst till exempel och bara får den där reaktionen på en tavla eller en bok eller en berättelse eller en melodi, och så berörs man, så kan man ta ett steg tillbaka sen. Och alltså det är ett slags tecken för en själv om en själv, tänker jag. Och för mig har det ofta varit så där att sen har börjat fundera, men varför spelar det här någon roll? Och till exempel just exempel okänd soldat. Jag uppfattar mig inte kanske som en speciellt fosterländsk eller patriotisk människa, men ändå märker att någon slags band till det här landet som faktiskt betyder någonting, och de här berättelserna och släktleden, kanske någon sådär förfäder som har varit i krig. Och bara liksom kanske nu när kriget i Ukraina har gjort kriget mer närvarande igen i finsk offentlighet, så har man börjat fundera på de här sakerna ännu mera. Och kanske just då, på tal om söner som går i armén och eventuellt och sen skickas till någon front, så det är liksom en tröstlös historia på sätt och vis, att den går igen och igen, att det där avskyn för kriget, tycker jag, kommer fram i ens tårar på något sätt.
Jag tänkte också på det här med att gråta i offentligheten. Det är ju någonting som folk kanske skyggar för också. Om man ser någon som gråter i offentligheten, det är kanske inte nödvändigtvis så att man går fram till den här människan för att erbjuda tröst, utan man lämnar den ofta i fred. Man visar någon form av respektfullhet där. Jag tänkte på det just då när jag satt på tåget sen jag hade tagit avsked av min son, och jag satt ju storböla på tåget. Och jag försökte sådär förbrillt titta ut genom fönstret och vända mig bort, för tåget var fullsatt och mannen bredvid mig, han tittade åt andra hållet också av respekt så här. Men jag tänker också i tider då det faktiskt var så att folk grät offentligt. Och då tänker jag på till exempel 1700-talet, när de här romantikerna som någon Goethe skrev om den unge Werthers lidande. Då man verkligen frossade i det här blötheten, så att säga. Och att man uppmuntrar folk också att gråta offentligt.
Ja, det är ju kanske inte riktigt det vi förväntas göra idag, eller på något sätt fläka ut oss och på något sätt visa på vår sårbarhet. Och jag tänker mig att mycket av det som hur man så att säga ska fungera i samhället är att man då, ja, är hel och ren, och man ska klara sig alla väder, och man ska kanske inte visa sin sårbarhet. Och det får mig att tänka på en, inte nu, ja, berömd, men en bild som togs år 1999 på vår formelstjärna Mika Häkkinen, som han då uppenbarligen ovetande om att någon då faktiskt är där med sin kamera, så har han avbrutit ett lopp och så har han klivit ut ur sin bil och mer eller mindre gömt sig bakom en buske. Det här utspelar sig i Monza i Italien, och så ser man honom då på knä gråtandes. Och det här är då en bild som kablas ut över hela världen, och jag vet inte vad Mika Häkkinen tyckte om den här bilden, men på något sätt gjorde den bilden Mika Häkkinen, i mina ögon åtminstone, är mer mänsklig. Det fanns liksom ett element som tillkom den här perfekta Formel 1-chauffören som nu vann lopp efter lopp. Men på något sätt fick han i och med den här bilden en slags mänsklig sida som i mina ögon gjorde honom till en mer komplett förare än en människa, helt enkelt. Mm. Och det var på något sätt fint att man fick se den bilden också. För jag tror inte att det var medvetet, men det var en bild som i varje fall då gav ett slags information om honom som kanske han inte ville delge, men som ändå fanns där.
Ja, där du tänker, jag tänker också på Ivo Niskanen som här nu när det var vinter-OS och han var sjuk och försökte sen ställa upp i ett lopp men tvingades avbryta. Och sen kom han då till tv-reportrarna och skulle förklara sig så att säga och där brast han ju också i gråt. Och jag tänker på hur tiderna ändå har förändrats. Att man ser alltså att också manliga idrottare vågar visa en sårbarhet och en frustration och en sorg över att de har förlorat någonting. Och de har satsat stenhårt men de kan inte fullfölja det här och hur mycket det betyder, hur mycket de har förlorat så att säga.
Jag tycker alltså, det är ju spännande att se på gråt som ett slags språk. Jag tycker att det säger väldigt mycket mera om Ivo Niskanens till exempel satsning, hur han det där, okej, han berättar förstås att han hade tränat flera år för den där 50 kilometers loppet och så funkade det inte, han kunde inte slutföra det, men det där, jag tror inte att ord skulle ha räckt till riktigt för att beskriva, vad ska jag säga, mängden i hans satsning eller omfattningen i den och han blev mer mänsklig, men man förstod också lite mer om vad det är att vara en skidlöpare och vilka värden som stod på spel. Man kan till exempel jämföra med en annan det där finländsk idrottare Seppo Räty som bara fittades liksom med det där reportet.
Nej, Saksan paskamma.
Ja, allt han sa var ju bara så gravt ironiskt eller så här, man fick ju, alltså, han var ju cool och han blev ju lite legendarisk på det sättet också, men inte vet någon vem Seppo Räty är, vad som motiverar honom, vad han upplevde när han vann eller när han förlorade. Det var alltid samma på något vis hinna av det där märkliga grinet som han hade och oviljan att svara eller uttrycka något känslor alls. Så det, där, det var annars roligt på talen nu om idrottare nu när Finland vann det här ishockeyguldet, så frågade någon reportrar målvakten och hjälten Justus Annunen vad han det där tyckte eller kände kring det här guldet, så svarade han någonting i stil med att hej, att jag är en finländsk man, jag har ingen koppling till mitt eget känsloliv, låt mig gå och fira nu bara. Och det var kanske det mest roliga svar jag någonsin har hört, för att han förstår ju liksom de här nivåerna, så att han kunde lite driva med den där mansbilden också. Så att någonting har ju nog hänt i Finland också på sistone, och jag tycker att vi som kultur kanske är liksom lite mera gråtiga. Om man tänker på underhållning så finns det mycket sådana tv-program som, vad heter det, Vainelämä är så mycket bättre. Sådana här många koncept där det hör till att man ska känna och tala om djupa saker och det där. Det är förstås bra att mycket sådana här liksom berättelser i media om svåra problem som människor har haft och så vidare. Alltså tröskeln att berätta olika slags stigman och skam, så de har minskats mycket och det tror jag är ett hälsosamt drag i vår kultur. Men sen kan man kanske vara lite kritisk till de här just till exempel tv-formaterna som just finns till för att man ska känna med och beröra sig. Jag tror att Erik Gullhed, jag kommer inte ihåg vilket begrepp han använde, men han var lite inne på där på slutet att den här typen av producerad gråt kanske inte har samma betydelse som mycket annan gråt som uttrycker ett större allvar eller djup, för att det där, vi är ju lite sådana att vi kan beröras nog av andra människors berördhet, gråta när andra gråter, utan att det nu kanske betyder så mycket.
Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
Mm.
Och när någon gråter så är det bra, per definition. Och det är ju kanske lite hårt sagt, men å andra sidan tänker jag också att när vi då gråter och vi ser en hör eller ser någonting som får oss att gråta som är så storslaget eller så banalt att det å andra sidan inte heller gör någon större skillnad. Gråter jag till musik av Richard Clayderman eller Mahler, att ja, spelar det egentligen någon roll att gråt är gråt, men måste det liksom vara ett sånt här väldigt högstämt incitament som Mahler för att gråten ska anses bättre än att man lyssnar på någon slags underhållningsmusik som är sentimental och som ändå rör personen i fråga till tårar. Vi ska kanske inte heller döma dem som gråter till Richard Clydermans musik, utan jag menar, alla har väl saker som de rörs och berörs av.
Mm, mm. Ja, där i Erik Kullheds bok så noterar jag också givetvis att det finns då kulturella skillnader när man talar om gråt, men också könsskillnader. Och det finns ju statistik då som visar att vi kvinnor gråter betydligt mer och oftare än män. Kvinnor gråter i genomsnitt 30-64 gånger per år, alltså så där i snitt nu en gång i veckan typ. Medan män då sägs gråta i genomsnitt 6-17 gånger per år. Och jag undrar nu om det här stämmer.
På finska män.
På finska män.
Ja. Vi gråter två gånger i decennier.
Ja, eller är det så att det ska vara just någon stor idrottshändelse eller idrottsframgång som legitimerar det där gråten? Att då får man gråta, då är det okej.
Ja, eller något slags fosterländska sammanhang där vi påminns om våra hjältebragder eller våra krigsoffer. Eller att det måste finnas en väldigt stor anledning för att på något sätt den finska mannen ska tillåtas fälla en tår.
Ja, jag menar det där. För förr sa man ju alltid att pojkar gråter inte. Det var en uppfostringsmetod, alltså att man, pojkar ska inte visa sina känslor, de ska inte vara veka och blödiga. Men stämmer det här fortfarande, tror ni?
Jag vet inte om det stämmer, men att jag tänkte nog att för att återgå till min oförmåga att gråta när min pappa dog, eller liksom att jag hade svårt att göra det. Jag tänker nog att uppfostran, den här liksom sociala konstruktionen, hade sin del i saken. För att nu var det ju så där att när man var liten eller i skolåldern, om någon grät, så brukade nog alltså på något vis påpeka. Så att man lärde sig nog att hålla tillbaka sina tårar. Och det tycker jag är en liksom jätteskadlig sak. Sen tror jag och hoppas jag väl att klimatet lite förändras så att det är mer tillåtet att gråta. Kanske de här gråtande förebilderna är en del i en på det sättet positiv utveckling. Sen tyckte jag att jag, om jag inte minns fel, så var det någon passage där i Kullheds bok om att det där att kvinnor kanske har lättare att gråta för att man på sätt och vis också eller hur var det nu beskrivet, men att ens sociala plats eller ens plats inom ett patriarkat eller en sån här struktur, om den är lite mer underlägsen, alltså att man, så kan det vara lättare att kunna gråta och det där och uttrycka känslor, för att det var inte, ens position är inte lika mycket på spel som då män som antas vara högre i rang oftare så där inom patriarkatet, så man är mer medveten om sin plats i helheten och därför kan tillåta sig eller inte tillåta sig att gråta. Det var inte liksom en tes som han drev, men att det var väl en tolkning som han hade, om jag minns rätt, spåra upp. Och det, jag vet inte om det förklarar någonting, men kanske det säger någonting.
Ja, jag tänker också att det speglar väl också det här att det anses vara lite skamfyllt att gråta, åtminstone offentligt så att säga. Och då tänkte jag också på det här med att gråta på en arbetsplats till exempel. För jag råkar läsa om en alldeles färsk studie nu från i våras där man hade intervjuat 1000 vuxna. Och den här studien visar att 40% av de anställda hade gråtit på jobbet. Och 20% hade varit nära att gråta någon gång. Och som orsak angav man då stress eller en känsla av utbrändhet eller att man hade kommit ihop sig med en kollega. Och det här med att gråta är extremt vanligt inom yrken med hög stressnivå, som till exempel på ett sjukhus eller olika vårdinstanser. Har ni någonsin gråtit på jobbet?
Nej, jag försöker dra mig till min... Nej, jag skulle inte säga det.
Nej.
Jag har haft många orsaker att gråta, så där tänker jag. Jag har varit med, eller jag är liksom aktiv inom vår fackförening och så där, så att jag sitter en massa skit som nog har gjort att jag förlorar nattsömnen och andra saker, men gråt har jag haft svårt till. Det kanske handlar om just det som du var inne på, att det handlar ändå om att man förlorar kanske lite, eller man är rädd för att förlora en del av sin makt eller bilden av en, alltså man visar sig svag eller på något vis nervös eller ger upp sitt handlingsutrymme kanske om man gråter, och det kanske känns förnedrande att gråta inför en chef eller någonting liknande, alltså att man hamnar i ett slags underläge, eller man tror att man gör det, men i den här boken så kom det också fram till att folk som gråter på jobbet kanske, att det kanske inte alls är skadligt nödvändigtvis för dem, utan det kanske kan leda till att chefen eller den som ser ens gråt förstår en bättre, tar en på allvar, är uppmärksam eller någonting liknande, och situationen blir bättre. Så att det skulle kanske vara bra att testa gråta ibland när saker som känns riktigt desperata och att man inte bara alltid biter ihop, men det är svårt att säga hur det där faller ut. Och just på arbetsplatsen så har man ju nära yrkesmässiga relationer till folk, så att det där, den intimitet som kanske förknippas med gråt kanske inte har en plats på jobbet, alltså någonting i ens riktiga jag och ens yrkesjag blandas kanske ihop på något sätt när man gråter, och man kanske därför tycker att det är någon slags förlust att man har tappat kontrollen eller sånt. Men ja, det är en svår fråga det där.
Men kanske du andra sidan också kunde uttrycka någon slags mod att om man sen verkligen börjar gråta, att den där floden som bara strömmar, att det på något sätt också avspeglar kanske mod. Och Kullhäll skriver ju också i boken om gråten som något väldigt avväpnande. Och det här barn som gråter, jag menar, eller främmande människor som vi ser någon gråta på ett tåg, att vi blir berörda, att vi på något sätt omedvetet eller medvetet försöker hjälpa den personen. Och där tänker jag att är det nu sen egentligen så himla farligt om vi nu fäller en tår på jobbet eller inte. Att, sen finns det ju andra sidan, och det kommer den här Kullhäll också in på i den här boken om ett slags manipulativ gråt, att hur man då så att säga med tårar vinner olika fördelar. Kanske det klassiska exemplet, det här barnet i godishyllan, den här Itkupotkuraivari, där barnet storgråtande kastar sig på golvet i butiken framför godishyllan för att då med hjälp av tårar genomdriva ett beslut hos föräldrarna som gynnar barnet, och det är ju någonting helt annat sen å andra sidan.
Ja, det är bra att det gråts, tycker jag nog, att man kan vara sig själv, för att jag tänker att det, att olika slags sådana roller som vi är i offentligt, så de är ganska svåra att upprätthålla. Ja. Man skulle ibland hoppas att man bara skulle kunna vara sig själv alltid, men så är det förstås inte. Eller det är inte så enkelt. Men.
Nej, Erik Kullhäll, han konstaterar ju också att många av oss gråter när vi ser en film som berör oss djupt. Vi kan bli jättekänslomässigt involverade i ett fiktivt verk på ett sätt som vi kanske inte blir i riktiga livet, i verkligheten så att säga. Och jag googlar runt lite och hittar en massa sidor som listar filmer som garanterat kommer att få en att gråta. Det var filmer som Schindlers list, Döda poeters sällskap, Dancer in the dark. Alltså det här är filmer som handlar om människors kamp för rättvisa och frihet. Människans strävan och vilja att övervinna olika hinder, men priser visar sig ofta bli allt för högt. Och så här avslutningsvis så undrar jag om ni har någon film, någon bok eller något musikstycke som ni återvänder till när ni vill gråta ut, så att säga.
No, jag har en film som jag nog inte återvänder till. Jag har inte ens sett den sen jag såg den när jag var kanske 10-12 år gammal. Och det var en jättebanal film. Det var en amerikansk film om två, och det här alltså byggde på en sann historia om surfduon Jan and Dean, som hade lite så i skuggorna Beach Boys, hade de några små hittar, eller ja, små, en del stora hittar också i USA och hela världen på 60-talet. Och i den här filmen då så får man då följa med deras väg då till framgång, men sen händer någonting. Jag minns inte om det var Jan eller om det var Dean som råkar ut för en bilolycka, och han blir ganska allvarligt skadad. Och det är då man frågar sig, i filmen då, att ska han någonsin kunna uppträda mer? Och så slutar filmen med att han då en sista gång kliver upp på scenen. Och där, det var ju hemskt, hemskt berörande. Och jag tänkte att där har Hollywood satt in alla knep för att driva det här sentimentala maskineriet till sin spets. Och det var, blev lite rörd. Fast jag har inte sett filmen på gud vet när. Och jag har inte sett ens om den. Det skulle kanske vara intressant att se om den och se att har den ens samma effekt längre.
Om jag gråter så är det ofta till sådana liksom ganska banal konst. Eller inte tycker, alltså den är inte banal, men det är countrymusik eller en viss slags popmusik som inte är maler, utan det är liksom lite enklare, ganska sådana raka berättelser. Det kan vara ofta någon Willie Nelson som sjunger om någon förlorad kärlek, eller sen den här Shane McGowans och Kirsty MacColls Fairy Tale of New York, speciellt början när han sitter där och sentimentalt minns i den här drunk tanken, den här fyllecellen, minns den här kvinnan som han har förlorat, och så han vänder sig mot väggen och drömmer om henne, och det där, det, alltså, det, hur ska man säga, på någon vis så det skakas ändå ofta om av sådana berättelser om små människor som harvar på eller hur köra våra liv, hur lätt vi går sönder. Och jag tycker att just countrylåtar och sånt är ganska bra på att ändå, de verkar enkla och melodierna är superlätt att nynna med, och det finns inte kanske några komplicerade strukturer, utan, men ändå säger det någonting om vår ensamhet som människor och kanske betydelsen av att på något vis i alla fall knyta an till någon annan människa, att det kan bli hela ens värld, vara hela skillnaden i livet, och på det sättet så tänker jag att de här typernas berättelser också korrelerar lite med det som Erik Gullhed visar gång på gång, att gråt visar någonting om våra värden och vad som är viktigt för oss, liksom blir det en ledtråd till meningen med livet, så att jag står nog för min countrygråt liksom till 100%.
Ja, jag har också en låt som jag vet att jag måste ha en näsduk i fickan när jag hör den. Eller sen kan det bara oförhappandes hända, i synnerhet vid jultider, att den här sången spelas på radio. Det är Koppången av Py Bäckman och Per-Erik Moreus. Och jag hörde den, tror jag, en av de första gångerna på en konsert på Finlandiahuset med Ann-Sofie von Otter. Det ska vara Ann-Sofie von Otter som sjunger den här. Och just det här när hon pratar om de själar som finns med oss här i tiden och de som har lämnat oss, har förstått att vi är liksom fladdrande lågor så länge vi är här. Och en sekund är evig och så vidare. Den här låttexten är något så fantastiskt vacker. Att jag måste ha en hink bredvid mig för säkerhets skull. För den mängden tårar, det är oceaner som rinner när jag hör den. Den är helt otrolig. Och just visa på det här som du var bara inne på, det här. Vårt behov av närhet och kärlek över generationer, över tider, över alla gränser. Att det betyder mycket för oss.